Tack till alla som lyssnar. Det är alltid kul att folk gör det. Då vet man att man har något i alla fall. Om ni vill så får ni köpa boken. De ska skickas ut snart. Jag missförstod vilken adress som var för leverans och vilken som var för fakturan. Så. Eller så kan ni skicka en gåva om ni vill visa er uppskattning på 073-875-5896. Swish-nummer då alltså. Eller så får ni gärna skicka några fina ord om, ja, visa er uppskattning på så sätt. Lite torsk på bekräftelse eller vad ska jag säga. Eller ja, det är en bristvara just nu så det vore trevligt. Men nu kör vi igång. Tidig oktober och jag var nedstämd. Jag var nedstämd just av den anledningen. När månaden tog slut tog också mitt kontrakt slut och jag visste inte var jag skulle ta vägen. Jag satt en stund och betraktade lägenheten. Den må ha varit liten, må ha varit på högsta våningen. Jag hade aldrig haft propert kvinnobesök i den. Sånt som slutar i övernattning och älskog. Men jag hade haft mycket skönt för mig själv ändå. Jag må ha stökat ner varje minsta millimeter av golvet och hade en massa gammalt snus och näsdukar och plastpåsar och kablar som tog upp en tredjedel av sängen. Men än sen, jag hade ju inga riktiga tjejvisiter ändå. sådana som slutade i kyssar och smek. Det var torrt skräp över golvytan, sånt som inte möglar eller kladdar, sånt som försvinner när man plockar undan chipspåsen eller burken eller flaskan eller klädesplagget. Lakanet var mitt eget och på det följer mitt eget ansvar att tvätta eller låta de bruna fläckarna av tobak sitta kvar. Den stora mörka fläcken på golvet var i alla fall inte min. Den fanns där redan när jag flyttade in. Ungkarlslyan kanske inte hade någon riktig ugn. Men ICA hade ofta bra erbjudanden på att köpa flera frysrätter samtidigt. Duschen kanske hade ett dåligt draperi, men utsikten var fantastisk. Det kanske tog en stund att åka till systemet, men det var väldigt nära till jobbet. Och det fanns inga dömande blickar när jag drog i mig en liter vitt vin på en vanlig tisdag. Det var tisdag och jag var på dåligt humör. För fanns det något jag hatade mer än mitt eget sällskap var det att inte få vara själv. Alexandra undrade hur jag tänkte göra. Jag svarade att jag inte visste, inte en aning. Allt jag visste säkert var att om jag inte hittade något väldigt snart skulle jag behöva flytta hem till mina föräldrar igen. Klockan var 4 och jag var ledsen. Jag blev sorgsen av tanken på att ge upp Alexandra och mitt övriga umgänge, men främst Alexandra. Jag visste inte ens var jag skulle börja. Alexandra gick in och kollade i en bostäder sökes finnes grupp åt mig, eftersom min ansökan till gruppen behövde godkännas manuellt. Direkt hittade hon en annons om en bostad i Haninge för 4 000 i månaden. Jag snörvlade och skrattade till åt snubbens namn, Kiggen. Det var inneboende, men det gick inte att komma runt om man inte hade mer pengar. Jag tackade henne för hjälpen och skickade ett meddelande till Kiggen. Det var fortfarande samma veckodag, nästintill samma klockslag och lika många nätter som innan november skulle börja. Men jag var hoppfull igen. Jag var återigen på Bar Galago. Och återigen gick jag först till systemet för att köpa mig en liten fördrink. Det var överlag ett vanligt förekommande inslag innan alla mina sociala sammankomster. Och förmodligen en bidragande faktor till att jag så ofta blev för full. Det var som att jag såg kvällarnas huvudsakliga uppgift som att dricka så mycket som möjligt. Och huvudsakliga mål att bli maximalt full för så liten slant som det bara gick. Därav systemet innan och slattar som en palliativ åtgärd. Det var som att jag såg allt det där som viktigare än att vara ute bland folk, träffa kompisar, skratta och ha det trevligt. Som om det inte längre gick att separera, som om det kanske aldrig hade gått och jag hela mitt liv hade levt en lögn. Det finns folk man super med och det finns folk man umgås med nykter och aldrig mötas de båda. En sak var säker, och det var att man alltid hade roligare med den man söp med. För alkoholen var en sorts snuttefilt. Du gick ut för att du skulle skriva, men hoppades i hemlighet på att någon skulle börja prata med dig. Du blev i alla fall avtrubbad nog att inte bry dig när det inte blev så. Du träffade det vanliga gänget på den vanliga dagen på den vanliga krogen, och du känner dig som vanligt utanför och önskar att den vanliga kvällen var att du och den vanliga tjejen kunde slå er ner vid ett vanligt jävla bord och prata bara ni två. För att du inte utan att ljuga kunde påstå att någon av de andra i sällskapet är dina kompisar. Du hade i alla fall en kompis till i den gamla vanliga finska flaskölen. Du gick på en dålig dejt. Det finns i alla fall en sak du inte behöver imponera på. Och som du alltid kan lita på är där för dig, i tider av glädje och i tider av sorg. Det berusade umgänget var överlägset över en överskådlig framtid. Ända till jag hittade någon som tyckte om mig i alla mina tillstånd. Men det skulle dröja en obestämd flerårsperiod, så det fick vänta. Det fanns vänskaper som hade börjat nyktra men gått över till att börja dricka. Jag och Elias till exempel. Men när man väl hade korsat det flodgapet fanns inget sätt att gå tillbaka utan att konfrontera djup besvikelse. Det kan väl användas metaforiskt också, men let's not get ahead of ourselves. Poängen var att det fanns en anledning till att systemets cider och slattöl på Kellys var så vanligt. Vad som inte var lika vanligt var att jag blev utslängd från tunnelbanan av två vakter. Eller ja, en smärre överdrift. Jag tvingades välja mellan att hälla ut min starksider och att lämna stationen. Och det var ju ett självklart val. Häller jag ut låter jag de paragrafridande asen vinna. Men tar jag den pinsamt korta promenaden bort till Mosebacke från Medborgarplatsen på egna ben visar jag att jag klarar mig fint utan dem och deras kvävande system. Det var bara det att jag hade sluppit för håll om jag tog tuben istället för att gå och dricka vätska simultant. Så jag var på Bar Galago igen. Men då den förra gången hade varit full av överraskningar, små påskägg av gratis dricka och inbjudande sociala miniatyröar, blev den här kvällen en besvikelse. Såg att Johan Vanlov var där, och det var väl kul. Men vad hade jag att säga honom? Jag tecknade ett porträtt av honom från en bild jag hittade på Google och gav den till honom. Eftersom jag är ett tvättäkta socialt geni som verkligen förstår hur normala personer initierar en vanlig social interaktion. Nej, den här kvällen tillhörde inte mig, så det fick bli ett tidigt avslut. Alexandra skickade en selfie. Hon hade just varit iväg till det lokala postombudet för att hämta ut ett paket. Avsändaren, liggboxen.se, var en prenumerationstjänst på sexleksaker. Det nalkades analspecial, tydligen. Kulor och vibratorer och buttplugs för hela slanten. Jag hoppades lite att hon bara skulle använda dem för sig själv. För jag ville inte få upp bilder i huvudet av hennes och Joels intima umgänge. Men egentligen hade det väl varit helt logiskt med tanke på hur knaggligt deras förhållande verkar ha blivit. Man vet att två personer börjar tröttna på varandra om det krävs externa redskap för att slutföra ett knull. Så det hade kunnat tyda på det om det inte vore för en sak, vilket var att Alexandra var väldigt sexuellt utlevande. Och det visste jag därför att hon var väldigt sexuellt öppen. I två bemärkelser, men just här att hon gillar att prata om sånt och verkligen inte skämdes för sig. Bara första gången vi träffades visade hon upp en bild på sig själv från Pride där hon stod med en skylt med budskapet "Sex workers have rights" eller något i den stilen. Hon berättade öppet om hur hon själv hade varit prostituerad under några år och inte haft något särskilt emot det. Hon hade smittat av sig i sin skamlöshet på mig. En gång skrev jag till henne helt sonika att jag inte visste vad jag skulle göra ikväll, men förmodligen onanera så fort jag jobbat upp ett sånt humör. Hon svarade inte äcklat eller med ett sansat meddelande om att det är okej, men du behöver kanske inte berätta det för mig. Unna dig, skrev hon. Hon hade tråkigt. Åtminstone hade hon det som en ursäkt för att installera Tinder igen, trots att hon var i ett förhållande. Och det roligaste hände, förutom att hon hade över 400 matchningar, vilket är imponerande, även om det inte var särskilt förvånande. Och det var ett bevis på att hon aldrig skulle ha full förståelse för min situation. Hon var överklass i liggvärlden. Adel. Låt honom äta tårta istället, och så vidare. Förutom det så låg en viss välbekant ung herre högst upp i hennes swipe-deck, eftersom han utan att minnas det tydligen hade superlikat Alexandra i somras någon gång. Ja, där befann jag mig. Ett par gånger, när vi hade supit till det ordentligt, hade hon sagt till mig att Love, vet du vad? Anledningen till att jag inte kan bli smickrad av ditt intresse till 100% och anledningen till att vi aldrig skulle bli något, även om det inte varit Joel och jag, är att du är desperat. Du skulle bli förälskad i vem som helst som visade minsta lilla genuina intresse för dig som person. Men det här tydde väl ändå på att min attraktion var äkta och inte ett uttryck för desperation. Okej, kanske lite det också. Det var meningen att hon skulle göra mig sällskap när jag kollade på rummet i Haninge, men hon fick förhinder. Jag kom dit några minuter efter angiven tid, men det skyllde jag på svårigheten att navigera och ta mig från Handens pendeltågstation till bussen. Gud, det var länge sedan jag hade åkt den pendelsträckan. Senast måste ha varit sommaren 2018. Den gången när jag fyllde år och åkte till Nynäshamn och handlade på Lidl. För att sedan glömma bort att det var min födelsedag och åka hem igen. Och innan dess var nog när jag, Samuel, Elias och Elias cykel åkte till Gotland för att cykla runt och tälta. Minnen. Kiggen mötte mig när jag steg av bussen vid hållplatsen Skyttens gata. Lägenheten låg föredömligt nära hållplatsen, bara en minuts gångavstånd. Kiggen hade mössa och ett kortare rödlätt skägg. Det hade varit svårt att göra min uppfattning av hans person från Facebook-profilen. Och det visade sig vara lika svårt nu. Men han var väl en normie, rätt typisk för en kille strax över 30 som bodde i en Stockholmsförort. Ytterligare en snubbe befann sig i lägenheten när vi steg in. Fan, skulle jag behöva dela boende med två andra personer? Nej, visade det sig. Kiggen ägde förvisso lägenheten. Han stod på kontraktet. Men han bodde hos sin tjej. Danne, som jag mötte nu. En herre kring 40 med robust kroppshydda och ett ordentligt skägg. Skulle vara min enda rumskamrat. Låt gå då. Jag blev visad allt vad lägenheten hade att erbjuda. Köket, diskmaskin, lyx. Utsikten från sjunde våningen över det inte alls särskilt idylliska Brandbergens centrum. Badrummet, en rymlig dusch och en egen tvättmaskin, ännu mer lyx. Och så rummet jag skulle hyra. Det var stort, snäppet större än mitt pojkrum hemma hos mamma. 4 000, visst, taget. Vi stod en stund i den där pinsamma tystnaden mellan att man får frågan om det är något mer man undrar över. Och att man svarar ärligt att nej, jag har faktiskt inga fler undringar. Vi har ju inget kontrakt här och nu, men reservera mig tack, jag slår till. Ingen deposition heller, herregud. Vi tog hissen ner igen. 7 våningar som kändes som 20 eftersom jag delade utrymmet med den främmande mannen som snart skulle befinna sig i en maktposition över mig. Kiggen frågade om mitt jobb och min ekonomi. Och jag svarade med min jävligt bra lösning. Jag jobbar 3 dagar i veckan. Då har jag dubbelt så lång helg som alla vanliga drönare. På det drar jag in 8 lax i månaden. 4 går bort i hyra, 1 till SL-kort. Och så har jag 3 goda tusingar kvar att lägga på mat och förnöjsamheter. Jaså, okej. Jag var hemma hos Alexandra en kväll och tog svamp. Hon hade köpt av en i onsdagsgänget som odlade själv hemma hos sig. Alexandra tog inget eftersom hon skulle jobba dagen efter och nog för att hon fortfarande var lite rädd för sånt. Men hon frågade mig väldigt ofta om jag kände något än. Jag satt och skrev med en tjej, låt oss kalla henne Stella. Vi hade matchat på Badoo, den sunkigaste av alla datingplattformar. White trash-varning. Men hon var inte sån. Södermalm, born and raised. Jag minns en gång när jag tog en av mina vanligt förekommande toapauser på jobbet. Det var nog första gången jag skrev med Stella. Jag beskrev hur jag inte var ute efter något one night stand. Jag ville hitta en själsfrände. Någon jag kunde vara med resten av livet allra helst. Hon svarade att det är enkelt. Du är en romantiker. Det är lugnt. Det är jag också. Där satte hon ord på någonting. I'm a hopeless romantic. You're a terrible flirt.
cool and unfazed, you're always amazed when someone gets hurt.
En sak med Stella var avvikande, och det var hennes ålder. Hon var yngre än jag. Hon var 17. Jag var visserligen bara 20 år, så det var endast 3 som skilde oss åt. Men ändå, hon var inte ens myndig. Här har ni något att bita i, alla ni som säger att jag skulle lyckas finfint om jag bara satsade på folk i min egen ålder. Jag satsar väl för fan på folk som visar intresse. Det är så oerhört infantilt och enkelspårigt att tro att ens romantiska liv styrs av vilka man blir intresserad av. Ens preferenser betyder ju inte ett skit, förstår ni inte det? Det enda som styr är vilka som råkar bli intresserade av dig. Och som det har varit har det i princip alltid varit kvinnor äldre än jag. Men det kan jag väl inte hjälpa. Min typ är helt och hållet begränsad till de delar av befolkningen som råkar ha mig som typ. Ryck upp er innan ni blir helt och hållet intellektuellt förslöade. Med det sagt kändes det rätt skumt att sitta och skriva med någon 3 år yngre i ett dejtingsammanhang. Men nu satt vi här och skrev med varandra. Jag hade blivit desto mer intresserad sedan hon hade skickat länkar till hennes Soundcloud, där hon spelade och sjöng väldigt vackra sånger till orgel och finstämt enkelt gitarrkomp. En kreativ själ, jag kände igen henne för vad hon var. Nu raljerade hon över samtida popmusik, Marry Me, och hur den tassade kring sex i metaforik och övriga omskrivningar. Säg vad ni menar liksom. Jag skickade henne en låt av Björns Vänner som var raka motsatsen.
När du bad om en kyss som tröst, och sa hon har en fjäril på sitt vänstra bröst. Hon gillar när hon slickar där och där och där och där.
Hon sa att okej, det kanske finns en anledning till att man använder sig av bildspråk. Småfull och svampad och glad som jag var skrev jag att hon borde följa med hit någon gång, till Alexandra i Husby. Det var avväpnande och bra, inte så creepy som om jag hade bett henne komma hem till mig. Det blev aldrig att hon kom hit, men vi planerade in en dejt. Dejten började på busshållplatsen uppe vid Cityterminalen. Klockan var 6, det var mörkt. Och jag undrade om jag skulle gå fram till den unga tjejen som stod där en bit bort. Skickade ett sms först för att vara säker. Jo, men visst, det var hon. Kortare än jag väntat mig, men så, ja, det är folk alltid. Lite svart och svår, 17 år, men inte överdrivet emo. Och det får väl ändå sägas vara en förmildrande omständighet att hon faktiskt var 17 år. Klockan må ha varit 6 och bussen vi skulle ta var buss 69, men något sånt väntade jag mig inte av kvällen. Kanske lite hångel om jag spelade mina kort rätt. Vi satt bredvid varandra på bussen och jag lyssnade när hon snackade skit om sina klasskamrater på gymnasiet. Okej, vi sa väl helt okej. Och jag skulle direkt börja på att bräcka henne och berätta att jag under hela min gymnasietid aldrig växlade ord med en enda person i min klass som inte angick skolarbetet. Och det var inte så att jag var en total plugghäst som bara styrde alla samtal åt det hållet. Det var bara så att jag inte hade några kompisar i klassen. Jag klickade inte med någon. Det var ingen som visade något vidare intresse för mig. Och jag var inte tillräckligt intresserad av någon av de andra för att anstränga mig. Vi hade en vikarie på spanskan som förklarade för oss att njut nu, det här är den bästa tiden i era liv. Vilket skämt, jag hade skrattat rakt ut. Eller, ja, för de andra märktes inte, men i mitt eget huvud dånade det storslaget. Det där kanske stämde för joxen. Jo, visst, det finns jox på naturvetenskapliga programmet också. Bara att de också är nördar. fast populära nördar, stora fiskar i en liten damm. Vi hade en kille i klassen som jag störde mig så himla mycket på, Filip hette han. Han var populärast av alla killarna, hade högst betyg i alla ämnen och sysslade med 51 olika idrotter och fritidsaktiviteter utanför skolan. Helt odrägliga sådana människor. Spara lite till oss andra liksom. Såg rätt bra ut också. Fy fan för sånt folk. 40-talet ringde. De vill ha tillbaka sina utmärkta avelsexemplar. Och studenten ska jag inte ens börja prata om. 20 glada idioter som sprang och förde väsen av sig. Och så en upplyst, deprimerad ung man som gick i sakta mak några meter efter. Och det där jävla flaket. Ursäkta. Nu pratar jag bara på mig själv. Vad var det du sa om din klass? Vi steg av bussen och tog oss bort till Etnografiska museet. Mycket häftigt där, åtminstone de gamla utställningarna. Jag visade henne alla de sakerna jag tyckte var coolast och frågade på om hennes liv. Hon visade mig en kristall som hon hade köpt i läkande syfte och jag gjorde mitt bästa för att hålla tillbaka min starka skepsis. Han visade säkert till placeboeffekten för att inte verka för negativ. Hon svarade att visst, hon trodde väl inte heller på det till 100%, men ändå lite. Så där som vissa kan tro på astrologi, fast de egentligen förstår att det inte finns något vetenskapligt stöd för det. Och vad fan, folk får väl tro på vad fan de vill. Det säger inte särskilt mycket om hur vi passar ihop. Vi gick på bussen igen. Och den här gången tänkte vi inte åka någon särskild stans, utan bara se var kvällen förde oss. Jag tog upp en cider som jag hade i väskan, som vi delade på. Efter ett tag la hon sitt huvud mot min axel, och jag strök hennes hår varsamt. Det var så himla mysigt, och jag hoppades att det skulle pågå länge och leda till något. Men då nådde bussen sin ändhållplats, borta vid Karolinska. Och vi gick av och bytte till nästa. Riktigt lika intimt blev det inte den här gången, men jag tog tag i hennes hand. Jag spelade upp "Vad ska jag med ett foto på dig?" för henne. Och efter ett tag frågar hon om låten bara handlade om att han runkar. Bara och bara. Ordenplan. Vi gick in på Norrtullsgatan. Det stod en fin bil och en massa uppklätt folk utanför. Utanför vad som verkade vara en skolbyggnad. Vi satte oss vid Coop och jag tog fram min snusdosa. Stella undrar om hon fick ta en. Hon hade rökt förut men aldrig snusat. Ja, det får du såklart, men var förberedd på att man kan må lite illa första gången. Vilket är precis vad som hände. Vi satt ner en stund till och jag gav henne det vatten jag hade kvar från min flaska i ryggsäcken. Hon började må lite bättre, så vi gick något varv runt den stora skolbyggnaden. Några unga vita killar började ropa saker efter oss och jag himlade med ögonen. Kände ångest också såklart. Ungdomar, varför finns de ens? Tillbaka till Odenplan. Jag sa att jag hade haft det trevligt och det hade hon också haft. Så kram och hejdå. Hoppas vi ses igen. Nej, inget hångel. Men jag var lite ringrostig. Det här var ju den första regelrätta officiella dejten jag hade varit på sedan den med Amanda. Och se vad den hade lett mig.
Kan du slicka, kan du titta, au-la-la-la, au-la-la-la. Kan du hjälpa mig att titta, au-la-la-la, au-la-la-la. Liten isbit i min ficka. Viska, au-la-la-la, au-la-la-la. Jag har väntat länge nu, men du kommer aldrig ut. Missförstånd är kvinnofällan, au-la-la-la, au-la-la-la. Yogi ses väl allt för sällan, au-la-la-la, au-la-la-la. Sista kvällen jag kunde ha blivit på smällen, au-la-la-la, au-la-la-la. Steffen. Au, la, la, la.